Hej och välkomna till Kvittlikvittpodden.
Uslaste introt jag någonsin har. Oj, ljudeffekter. Du är en kvinna med många strängar på lyran.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Alltså fågelgiten, kan vi bara liksom tala om detta?
Nej, men vad händer?
Alltså vi har ju då en lägenhet som är på markplan, och så har vi en stor uteplats som tillhör den, vilket är underbart sommartid liksom. Men vi har också väldigt mycket problem med koltrastar här. De vill gärna lägga ägg i våra buskar utav olika slag. Så vi är då väldigt proaktiva, tycker vi, genom att säga genom att sätta ut en gosedjursuggla som ska skrämma bort de jävlarna.
Superrädda.
Ja, först hade vi Mr. Potato Head som fick då agera någon form av skrämseltaktik med en ugglemask på ansiktet. Men de blev liksom kompisar, så han fick sparken, så satte vi dit en gosedjursuggla och tänkte, den här jäveln.
Superskrämmande.
Superskrämmande.
Grå och ruggig.
Ja, jätteruggig. Ruggigt gullig kan vi säga. Så vi åker till Hydra, är borta en vecka, kommer hem och då har en liten koltrastfru byggt ett bo. Alltså ett helt färdigt bo. Det ser ut att ha tagit liksom dygnet runt arbete i skift i liksom
månader.
Ja, månader, det är helt perfekt. Och i det lilla boet ligger 5 alldeles perfekta små blåa ägg. Och där ligger hon och ruvar. Och sen var det så här, men vi måste ju flytta på boet, hon kan ju inte ha det här. Det är precis vid våran utgång på vad heter det, uteplatsen. Nej, då visar det sig att man då enligt lag, Naturskyddsverkets liksom, regler för hur man ska hantera fågelbon, man får inte flytta på det.
Nej.
Nej, så vi är ju liksom fast med pippifågeln där. Och så sa någon härlig person på Instagram att så här, de kanske överger bot ifall ni är där ute mycket. Så vi har varit där ute mycket bara för att så här, hoppas på att hon ska, liksom, de ska dra eller överge
bot. Hårdrocksmusik, boffa.
Exakt. Mm. Nej, hon är så och tycker det är toppen att vi är där. Hon har liksom helt accepterat att vi hänger runt där. Hon tycker det är liksom rent av bra. Så vi kommer ju snart bli då fågelbonusföräldrar.
Men vad kallar Sloken då?
Han sitter i ett träd lite längre bort och kollar till henne då och då.
Det är all du.
Så när hon flyger ut från bo.
Det är all du.
Exakt. Så när hon flyger ut från bo, då heter det, piper han dit och kollar så ingen fara kommer. Och nu har jag blivit känslomässigt attached till henne också.
Jag fattar.
Jag hatar henne, men jag tycker också väldigt mycket om henne. Mm. Hon är väldigt gullig.
Mycket, mycket och omtänksam.
Verkligen.
Men hon har ju liksom, det är ju ett plastträd.
Det är ett plastträd.
Men det är väldigt fint och det är väldigt liksom växtvänligt. Det är murrigt, det är tät vegetation. Jag fattar att hon har valt, det ligger i lä mot ruta.
Det kommer inget regn, allt är perfekt.
Mm.
Ja.
Men då ska jag passa på att berätta någonting som jag läste igår på Twitter.
Mm-hmm.
Av en etnolog som jag tyckte var lite het för några år sedan. Tänkte jag går in och tittar på honom, för jag har börjat anamma mig på Twitter igen.
Det här är det sjukaste jag har hört på länge.
Att jag har börjat med Twitter igen.
Det är som att du skulle börja på Snapchat.
Men vet du, jag hade 31 000 följare på Twitter för några år sedan.
Va?
Oklart varför.
Varför då?
Ingen vet.
31 000?
Ja, nu är jag nere i 27,7.
Det är det sjukaste.
Det är det sjukaste. För fan, call me, I'm the Twitter queen tydligen.
Ja, men verkligen, det är ju en imponerande skara.
Jag vet. Märkligt.
I chock.
Jag, om du tror mig.
Nej, jag tror dig, absolut.
Hur som helst. Då ska jag visa.
Tror dig lika någonting. Mycket som att du springer mellan Gamla stan och Mariatorget på 6 minuter.
Och nu när vi pratar om den lille ugglan där ute som är fröken Stares fästeman. Trogen fästeman, han sitter bara där. Då läste jag det här som jag tycker är så jävla spännande. Att fladdermöss härmar getingar för att lura ugglor.
Vänta, du blir väldigt mycket här. Det här var gäst med gester. Säg den igen.
Fladdermöss härmar getingar för att lura ugglor.
Och vad ska de med den luredrejeriet till? Vad är syftet? Allt måste vara syftesdrivet. Man kan inte bara härma en geting.
Nej, men ugglor fångar ju fladdermöss.
Jaha.
Ja, precis.
Och då kommer då fladdermöss på om jag härmar att jag är en geting. Då kommer inte ugglan ta mig. Men ugglor har ju jättebra syn. Det har ju inte fladdermöss. De är blinda.
Nej, men det är det jag menar. Men lyssna här. Det handlar ju om att de ska förvirra och avskräcka om ens för en sekund. Eftersom ugglor är livrädda för getingar. Och får de då en sekund, du vet, så här, som att man säger till ungar så här, titta där! Och så kollar de och sen så, då kan det vara så att de hinner fly.
Ja, ah, jag förstår. För annars så tänker man mer så här att ugglan bara, du vet den jätteroliga Louis C.K.-situationen när han pratar om att man så här... Att hajar tror de är smarta som gömmer sig för människor, men fenan sticker upp ovanför vattnet. It's totally a shark over there.
You think that sharks? Do you think that sharks would be embarrassed if they knew that we could all see their fins sticking out of the top of the water? I think they'd be bummed, because I don't think sharks are aware of that at all. I think sharks think they're slick. They swim around like, hey, nobody has any idea who's down here. And we're all up here like there's totally a shark right there.
Det är för att så här, bara så här. Alltså du kan ju sluta humma för att jag ser ju att du är fladdermus. Du är inte en geting.
Nu när jag har mina glasögon så ser jag att du är inte en geting. Nej, men det här är spännande, älskling. Lyssna så här. Det finns ju ett uttryck för det här. Det heter mimikry.
Okej.
Okay. Mm. Och det går liksom, det handlar om att, ja, men evolutionen bland djur har utvecklats till härmar liknande andra djur för att avskräcka rovdjur.
Ja.
Men då tar vi till exempel de små blomflugorna och andra småkryp. De är ju mer eller mindre gultvärandiga för att härma getingar. Du vet de där äckelkryp som man ser överallt, som man säger, varför är de randiga för? Varför är alla randiga? Ja, det är mimikry. Men nu så finns det då även mimikry med ljud. Och nu har du forskare upptäckt att fladdermusen större musöra. Alltså fladdermusen, citat, namn, större mus.
Det är väldigt komplext där. Du är fortfarande förtjust i den här
Myotis myotis. Jaha, den här dubbelnamn. Myotis myotis. Kan här med getingar för att skrämma bort framförallt ugglor som utgör då ett hot mot fladdermusen. Då har de insett då att när man har fångats men inte har dödats av det här rovdjuret då, så kan det där surrande lätet lura det här rovdjuret en bråkdel sekund att så här, titta bort, och då kan den flyga iväg.
Det är smart.
Och så anpassar de också ljudet eftersom de vet vilken frekvens som ugglorna hör ljuden på.
Undrar om det är så Ulf Lundell tänker när han skriver sin litteratur, att om man liksom lurar kvinnligheten med en liten kort sekund
så får han gå ner och släba.
Den jul i natt gick jag och
jag har också varit ett stort fan av Ulf Lundell runt de 20 sökande åren.
Men det är väl alla runt de 20 sökande åren?
Mm, för att, men det jag känner är att...
Men det verkar som att han håller kvar sin publik där.
Ja, och vi andra kanske på något sätt har gått vidare.
Absolut.
Inte storartat, inte liksom med pompa och ståt, men på något sätt har vi utvecklats. Men Ulf Lundell är kvar, tycker jag, i Zinkensdamm.
Ja, men det är väl också så att så här, människan utvecklas fram till en viss ålder. Det är väldigt mycket snack om att män utvecklas till 28 och kvinnor till 36.
Ja, de är också efterblivna med typ 20 år, så då är de 6 år.
Så han är väl kvar i sina 20 år och liksom resonerar och ser världen utifrån det här. En, liksom en supergeneralisering, det gäller såklart inte alla män och alla kvinnor. Men att män romantiserar sina 20 år på ett sätt som kanske kvinnor inte gör det med samma... liksom, erfarenhet.
Ja, och många är ju de filosoferna som liksom förkastar och förhatar ålderdomen. Så här, vad skulle det vara bra för? Men Ulf Lundell, han liksom råder ju bot på detta då genom att skaffa unga tjejer. Och det får han jättegärna göra. Det är inte det handlar om. Men
då tänker jag, det här är intressant, för att de här kvinnorna han träffar är ju runt i 36-årsåldern. Upplever då de honom, i och med att hans mentala utveckling då kanske stannat av vid 28, att han är 28?
Jo, men det gör de säkert. Och han kanske är uppvaktande som en 28-åring. Men sen så tittar man ju upp eller vaknar upp på morgonen och ser då...
En hängpung.
Ja... Och en hängröv. Och en, liksom, en gammal alki som ligger där med skägg och bitar. Då är det väl ändå svårt att intala sig att, så här, att han är 28 men ser lite äldre ut.
I guess.
Men du vet ju själv att Sanna och jag pratade om det i vår podd Inte din morsa förra veckan. Då Sanna blev jätteledsen och berättade då om den stora skammen. Att inte vara älskad av sin förälder.
Mm.
Och att han då i senaste vardagar 6 och 7 som precis har kommit ut. Och återigen unisont hyllats av en liksom förblindad, förtrollad recensentkår. Att han då var tvungen enligt sina principer att säga upp kontakten och bekantskapen med sin dotter. Eftersom hon då uttalat sig om hans nya tjej.
Just det.
Men det vi pratade
om... Är det bara en ursäkt för att slippa ta ansvar?
Jo, det tror jag också. Och då svarade Sanna bara så här, se upp bekantskapen. Vilken bekantskap?
Ja.
Du vet inte ens hur många barn jag har. Är det... Ja, pisansvisan. Men det var väldigt sårbart och det är väldigt många som hört av sig att det är en sån otroligt stor skam. Att man tänker så här, man föds och man tar liksom för givet att ens föräldrar ska backa en och stötta en och älska en. Men så är det ju inte.
Men det är också problematiskt, tänker jag, utifrån situationen där liksom Ulf Lundell är någon form av nationalskald / ikon. Att hela tiden liksom förhålla sig till den här älskade fadern som inte älskar en. Alltså det ställer nog till ett annat för en.
Men jag tänker komma ihåg för liksom ganska många år sedan när Bo Hansson, du vet, sportkommentatorn.
Ja.
Som stack till Miami.
Just det.
Mm. Behöver inte gå vidare.
Alla vet.
Ja, hur som helst, han berättade då att han inte var älskad av sina barn.
Mm.
Och att det kanske var en ännu större skam.
Just det.
Att säga, ja men... Att barn är så lojala att man liksom alltid nästan, hur föräldrarna beter sig, älskar sina föräldrar.
Mm.
Jag försöker prata med män ibland om att förtjäna barns kärlek. Att
det inte man har det bara till låns.
Ja, att det inte handlar om en sassjanne-mentalitet. Att så här, det handlar om kvaliteten när vi seglar till Mykonos en gång om året. Utan det handlar om så här, allt det där som sipprar dygnet runt i vardagen. Så, att det, är så här, det är inte en mänsklig rättighet att bli älskad av sina barn. Men jag tycker fan att det är en mänsklig rättighet att bli älskad av sina föräldrar.
Verkligen.
Mm. Sen kan man skylla på alkoholism och autism och bokstavskombinationer och missbruk och fan hans moster. Men jag tycker ändå det.
Ja.
Det kan vara förmildrande och förlåtande, men det är inte en total ursäkt.
Absolut inte. Men det jag blir mest liksom brydd med den här senaste boken och recensionerna runt den, det är ju det här kvinnohatet som sipprar från... andra kvinnor.
Mm.
Och jag ser det också ske på Twitter kopplat till Amber Heard. Alltså jag ser ett kvinnohat i en ny generation kvinnor som borde vara så lärda och utbildade inom det här.
Informerade och upplysta.
Så jag börjar nästan tro att det är biologiskt.
Ja, jag fattar. Och någonting som också jag tycker är så otroligt spännande, det är när man läser de kvinnliga recensenterna som har recenserat Ulf Lundells vardagar då, through the years. Och de kvinnor som då har hyllat honom utan minsta, vad ska man säga, från åben perspektiv eller liksom något narrativ att det kan finnas en annan sanning, det är också de kvinnorna som har liksom stått allra längst fram och högst upp på barrikaden när det gäller försmädelsen att inte bli åtrådd av män längre.
Precis, för här pratar, då åtrår de någon man då i förlängningen som inte åtrår dem.
Precis, och ändå då så är det som att de åtrår män som erkänner att de bara åtrår yngre kvinnor för att andra kvinnor är jobbiga.
Det här är lite tillbaka till liksom Märta-komplexiteten som vi kommer att prata om en liten stund igen. Men det är, vi rör oss inom ett så här sammelsurium utav känslor som inte möts någonstans.
Först då tar vi Åsa Lindeborgs recension av vardagar. Hennes recension kom ut 29 maj 2018 i Aftonbladet. Och Åsa Lindeborg har tillsammans med Ann Heberlein verkligen pratat mycket, och även Åsa Moberg pratade om sin sorg över att deras sexuella liksom attraktionsspegel bara liksom går från den kvinnliga sidan utåt och inte längre tillbaka.
Just det.
Och vad det gör med en, hur osynlig man blir och hur mycket sorg de har över att deras sexuella kapital verkar liksom vara mer eller mindre dött.
Just det.
Det är också Åsa Lindeborg som recenserar boken då, Ulf Lundells dagboksanteckningar. Och dels så är en liksom är en helt blind kring hur han pratar om sin exhustrus död och vilket torftigt liv och hon levde, utan det tycker Åsa är starkt och fint att han ifrågasätter det här. Och ja, och här pratar hon då om Ulf Lundells sexliv som han gärna pratar om. Det är mycket väder och funderingar på sex. Vädermannen som utkom 2008 minns jag som en illa förklädd dagbok om starkt blåst och Viagra. Det är styv kuling mest hela tiden. I vardagen är författaren 10 år äldre. Sex är fortfarande ett tema, men det är inget neurotiskt. Det är något som håller på att fasas ut med åldern och livssituationen. Han känner både saknad och lättare. Eller alienering, som den 15 april. Hur många kukar pumpar på i fitto just nu denna påskdag worldwide? Vill man ens tänka på det? Ingen människa har fått mig att skratta som Ulf Lundell den här våren. Mm, och det fortsätter, det är Ann Heberlein. Hyllar han senaste nu, vardagar 6 och 7. Och liksom den här kören av hyllande kvinnor, det är liksom Tone Schunnesson. Lundell förvandlar mig till 70-årig man. Det är underbara saker som skrivs i det här. Bla, 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 bla. Då tänker jag så här, men är det jag nu? Är jag för ointelligent för att förstå att det här kan rymma både och hos de här recensenterna? Eller känner jag mig lurad? Att de å ena sidan, men å andra sidan. Är du med mig?
Ja, men jag förstår. Jag är också så här, jag har inte läst boken, så att det är svårt att göra en objektiv bedömning. Men jag har läst liksom delar utav både Min kamp och vad heter
Lars Noréns
dagböcker. Och Lars Noréns dagböcker liksom. Och jag har så svårt att se den här storheten de litterära kännarna talar om. Alltså det är ju liksom som att det är en personkult som bygger en text snarare än att det är en text som skapar en personkult. Jag vet inte vad briljansen är. Jag kan absolut se någon form av kamp i liksom Knausgårds text. Och sen är det att alla måste göra sin Knausgård bara för man är man, vit och liksom och lever i kulturens normer. Alltså så här, jag förstår att så här, det alla måste göra det här innan man dör. Det är den nya liksom biografin eller nekrologen eller vad det nu är. Men
det är så okritiskt. Det är så här, Den enda som ens nästan försökt se på någonting i samma genre är ju Kerstin Thorvall. Och helvete vad hon har fått lida i pressen. Denna äckliga knullkärring, denna kåta hynda, la 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 la, kärring, ful, bla bla bla. Men när Ulf Lundell skriver, eller Lars Norén eller en annan, och liksom kvinnohatar på hög nivå, förutom de här som de vill, citat då, gå ner och slicka fitta på och bla bla bla. Det är liksom, det är någonting som inte stämmer. Då känner jag också så här, för det är lika många kvinnor, som, det är fler kvinnor som hyllar. De enda få liksom lite halvkritiska recensioner som jag läser som är, uttalar sig, jaha, jag vet inte, vad, det är väl underhållande, men vad ska jag med den här informationen till? Det vet jag inte riktigt. Det är av män.
Ja.
Så då känner jag så här, vadå, nu är det männen som är de nya kvinnorna. Och så är det många som kritiserar då i de här nya debatterna om kvinnor och liksom män, och att männen är tysta. Varför är ingen som ger sig in i debatten då, liksom skriver recensenterna och säger, nej, för det klarar vi så bra själva. Det liksom, jag tror inte ens att de vågar ge sig in.
Nej, men jag känner ju liksom att den här, tillbaka till vad jag pratat om tidigare, den här toxiska kvinnligheten som hela tiden påstår inte finns, men som finns i allra högsta grad. Vi ser det, vi får bevis exakt hela tiden på det. Och jag känner att de, precis som jag gjorde för liksom 10 år sedan, att den största liksom faran på en arbetsplats, i ett vänskapsgäng och så vidare, det är andra kvinnor. Andra kvinnors ögon på en och bedömning av en. Och jag tycker att liksom mycket av diskussionen om liksom feminism och det som har skett, det är ju egentligen baserat på kvinnors känslor och upplevelser utav andra kvinnor. Mm. Men vi har omskrivit det, eller tillskrivit mycket av just åsikterna, kanske inte handlingarna, till män. Vilket det är så jävla komplicerat, för det är ett sånt sammelsurium utav uttryck, och vi kan inte sätta källan.
Nej.
Och jag undrar hur stor, jag skulle vilja göra ett sånt jävla omtag på alltihopa, förstår du? Jag är där.
Men jag tänker, om vi går tillbaka till Gift i första ögonkastet då, Märta som hon var med i Morgonstudion häromdagen och sa, jo, jag märker att typ folk vill spotta efter mig.
Just det.
Och då känner jag så här, varför väcks den här ilskan? Och det skriver ju Katja Hultqvist om i DN, och det har ju vi pratat om innan också. Att det är så här, att vi tycker att hon ska bli vid sin läst. Nu har hon tackat ja till det här programmet, och då spelar ingen roll om hon ska liksom bli övergreppad eller liksom behöva ligga i samma säng eller kyssa honom eller liksom ljuga, för hon ska vara kvar i programmet, för hon har sagt att hon ska vara med. Vad är det i oss som väcks? Är det att vi har så många år själva stått ut med grejer som vi egentligen inte har velat? Vi har liksom, vårt liv är ett enda jävla större eller mindre övergrepp. Och när någon annan inte går med på det, när någon annan inte spelar det spelet, då blir vi osäkra, då känner vi oss lurade, då blir vi bittra på vårt eget liv. För inte fan är det en mjukis mamma vill ha. Vi har aldrig velat ha det, vi kommer aldrig vilja ha det. Sluta. Det är alldeles för biologiskt. Ge mig hellre en apa än den där skäggbiffen.
Ja, men det är väl det som är problemet, att kvinnor tror att de vill ha en mjukisman. Men det är så här, vi ska, alltså så här, om jag skulle få bestämma, då tycker jag att han ska liksom se ut som en toxisk man, men han ska liksom inte vara toxisk, men han får inte säga emot mig för mycket, men alltså lite går ju bra. Fast jag får ju inte ha rätt hela tiden, för då kommer ju jag bli jätteirriterad på något. Så det är bra att han liksom har lite motstånd. Det måste liksom finnas något tuggmotstånd där. Men samtidigt så är det inte för mycket, för att då blir det ju rätt lätt toxiskt. Men jag kan ju inte alltid ha rätt, för att det är ju extremt provocerande. Alltså vi vet ju inte vad vi vill.
Nej, och jag tycker här, hon har ju också uttryckligen bett om en icke-toxisk man. Sen kanske liksom rent intellektuellt så blev det ju en mismatch, men alltså den oron och den rädslan, det är ju liksom, det kan man jämföra med gamla tiders liksom referenser till, menar, män som då har liksom nekat sina kvinnor och stängt in dem på sinnessjukhus hit och dit. Jag ser ingen skillnad i beteende. Hon beter sig som en 1700-talsman och mobbar honom.
Ja, men det är det jag säger med allt som har hänt, alltså när man liksom, jag läste något jättekonstigt blogginlägg från Britta Zackari där hon försvarade Kakan på ett väldigt märkligt sätt. Och liksom, det var helt okej plötsligt att Kakan då kan skriva vilka tweets hon vill, för att hon är ändå feminist och står på kvinnornas sida, så att det är okej.
Å ena sidan ska vi vara vänster, feministiska,
men
och systerliga.
Å
andra
vi vill.
Sidan vill vi ha allt det där som Kim Kardashian har.
Vi vill ju kunna äta Kakan och behålla den liksom, i dubbel bemärkelse. Alltså, när vi vill vara liksom, aktivister, då ska vi kunna trycka på aktivistknappen, och när vi vill vara kapitalister och sälja krämer så ska vi kunna trycka på kapitalistknappen och så svänger man sig lite däremellan och så...
Jag tänker som, ta till exempel en skådespelare, en röd skådespelare då, Stellan Skarsgård, som har stått på barrikaderna och liksom skrikit om att allmännyttan får inte säljas ut och vi på Söder måste vara bröder och alla måste finnas, tills han själv fick erbjudet om att köpa loss sina två lägenheter då uppe vid på Götgatsbacken för miljarders miljarder för en spottstyver. Då blir det tyst.
Då blir det
allmännyttan.
Ja,
det är
så
människan fungerar. Får vi någonting till buds, då byter vi färg.
Ja.
Jag är skakad
och skalad.
Och också, jag började vara rörd, sen blev jag så här, nej men nu måste någon sätta ner både fot, klack, känga och liten platå.
Det här avsnittet, kan vi prova, alltså så här, jag fick andnöd. Jag var tvungen att pausa avsnittet 2 gånger.
Jag är så spänd i benen att jag typ kommer få växtvärk imorgon. För att det här var så många vändningar inom typ 45 minuter eller vad nu är. Jag håller fortfarande andan, märker du det? Om jag svimmar är det svettigt.
Alltså slaget om Eskilstuna, ska vi börja där?
Sen så när vi skulle spika då precis vad vi skulle göra, så drog han helt plötsligt upp Skara från ingenstans igen.
Nu har jag bollat med 10 olika personer i Eskilstuna.
Och jag har full förståelse för det. Ja. Det som från mitt perspektiv bara, så var det så här, när jag sa själv så här, shit, Eskilstuna är det bästa alternativet. Ja. Och sen säger du, det går inte längre.
Nej, jag sa inte.
Ja, men du sa att det gick inte hos Emilia och det gick inte hos Anna.
Nej,
och i mitt huvud var det då så här, och inte dina föräldrar. Ja. Och då vet ju inte jag att du sitter och smsar och smider andra planer.
Nej,
inte
men jag sa...
Så i mitt huvud då började jag ju bygga upp, Skara kanske är ett skitbra grej att göra då. Så då gick jag ju vidare i den tanken.
Jo.
Och då kändes det som att, okej, vad gjorde
jag? Jag tror inte att du lyssnade på mig. För
så fort det kommer ur min mun så blir du hård. Då blir det så här, okej, men är det...
Nej, men det var ju för att du inte hörde det jag sa, att jag skulle kolla med Mikko Therese.
Vi var ju osynkade över vad vi ville göra i helgen egentligen. Där hon kommer från en plats där det redan var bestämt och jag kom från en plats där det inte var bestämt. Och liksom, när jag då lägger upp nya förslag på bordet så var väl hon redan längre fram i det beslutet än vad jag var.
Jag visste inte att det var jag som var velig i den här.
Nej, men jag upplevde att du har varit ganska velig lite runt den här helgen. Och att nu vill jag liksom sätta ner roten.
Nej, men alltså, när blev detta icke-problem århundrets största problem?
Nej, men vet du vad jag börjar tänka allt mer? Alltså, att vi människor har utrustats med en hjärna är ett stort problem.
Ett jävligt stort problem.
Nej, men vi har för lite att ta i tur med. Det finns just nu, i alla fall än, inga krig. Det finns inte tillräckligt mycket farsoter. Alltså, så här, vi är samma liksom, individ som vi var på medeltiden. Alltså, utvecklingsmässigt. Men bara att så här, settingen har förändrats. Så ju mer bekvämligheter vi har, desto olyckligare och ängsligare blir vi i det här skådespelet eller kammarspelet.
Men det fanns liksom någon idé från apguden att säga, ni har er IQ, den ligger på 65, där borde det ha stannat.
Ja, verkligen.
Liksom, vi är för smarta för vårt eget bästa. Det tänks och det ska liksom blötas och stötas och det ska kännas och spännas. Och hur många veckor har de känt varandra? Är de inne på 3 veckor nu? Och jag bara känner så här, nej men det är sånt där som jag sitter och tjafsar om med Mattias. Här, men skulle vi inte åka dit? Men skulle vi inte ha det då? Det har de börjat med efter 3 veckor. Eftersom de kastas in i vardagen. Jag bara tänker på mina 3 första veckor. Alltid när man själv har varit nykär. Det är så här, 1 knulla, 2 var bakis. 3 dricka igen, 4 knulla. 5 blir lite sotis. 6 är så här, jag tror inte han gillar mig. Eller, Alltså det är ju bara en stor liksom road movie som leder mot antingen katastrofen eller himmelriket. Liksom det här, hålla på och diska och tjafsa om man ska till Eskilstuna eller ska... Liksom.
Kan vi inte bara få lite panik också på alla deras otroligt medvetna inför kameran analyser utav situationen för att hela tiden... För, kom ihåg att jag sa att jag tyckte att han var så bejakande och liksom självkritisk, Jonas. Liksom när han satt där och berättade om sin sårbarhet på ett liksom väldigt nyanserat sätt, får man säga. Men nu börjar jag känna att han allt mer är en posör. Precis som Louise.
Mm.
De är otroligt medvetna hur man ska så här, agera framför kameran. Så jag förstår att det byggs upp en frustration att vara så lyhörd som de försöker vara.
Mm.
Vilket är så jävla märkligt.
För det som händer då till exempel med Bodil och Hans, som också har varit så förstående, så liksom starka, så personliga, så perfekt match, är att när den ena känner sig sårad, nej men då brakar hela relationen inom loppet av 10 sekunder. Vi ska lyssna på det här.
Så man hör ärven i bakgrunden. Men du, alltså jag tänker på några saker nu direkt. Mm. Bra insikt, kanske. Men jag är också helt säker på att du aldrig någonsin har träffat mig förut. Så oavsett vad som har hänt för med dig och för dig och de som har varit runt dig, så har inte jag med det att göra.
Nej.
Men jag förstår vad du tänker.
Mm.
Men jag ber dig inte döma mig för hur du har blivit behandlad förr.
Det är inte riktigt det handlar om, tror jag. Det handlar mer om att jag märker att jag beter mig på exakt samma sätt.
Ja. Men jag gillar ju det sätt, so far. Sen om du byter helt skepnad, så ju mer trygg du blir i mig.
Men jag är inte säker på att någon tycker om mig alls.
Nej.
Jag vet inte om jag själv liksom agerar känslokallt, men var inte det här... inte kanske det bästa svaret, men man kan ändå förstå. Han får titta på en video som är 20 sekunder lång.
Som hon har byggt upp otroligt mycket känslor runt om.
Ja,
och hon säger egentligen inte speciellt mycket.
Men hur ska han veta? Har hon blivit dumpad vid altaret? Har hon blivit övergreppad? Hennes pappa? Alltså det är så mycket Freudian. Det är som freudiansk cocktail han inte har någon aning om. Och ändå så ska han så här, förstå allting efter en hemmagjord video på 20 sekunder.
Och varför kunde hon inte säga det här till honom direkt? Varför var hon tvungen att spela upp det på en video? Det blev jättestort. Han var jättespänd och nervös innan, såg vi.
Ja.
Och hon var också jättespänd och nervös innan.
Men jag känner att det är kanske bra att visa den.
Ja, kanske. Jag har ingen aning.
Ja. Men jag tänkte, du får den. Jag har ska stänga av ljudet här.
Sen då, vilket är så upplagt för konflikt, när hans svar inte är i linje med vad hon sänder ut, då kan man inte annat än misslyckas.
Jag hade hoppats på att inte få något skämt till svar. Och jag hade hoppats på kanske ett större intresse för varför, hur det kommer sig att jag kom på det här. Ja, varför det kanske är som det är. Jag hade inte hoppats på en reaktion som var att vad skönt att du har kommit på vad som är fel med dig och att du vill ändra på det. För jag tycker inte att det är något fel på mig. Jag kände mig lite dömd. Och det gjorde mig jätteledsen.
Alltså han hade misslyckats nästan vad han än hade gjort i den situationen.
Ja.
Men sen tycker jag det är väldigt märkligt av psykologen där att uppmana henne för att visa den här videon. Varför sa han inte bara, kan inte du berätta det här som du har spelat in i videon?
Ja, jag fattar inte. För då är det så här, då är det liksom en tredje person som kommer emellan dem som blir lite hittepå som han då ska förhålla sig till. Är det du eller var det du sa igår och vad betyder det där? Jag förstår att det blir otroligt märkligt för honom.
Jag känner mig mer ensam i ett förhållande än när jag är helt själv. Och jag känner mig mindre olycklig när jag är singel än när jag är i ett förhållande. Så jag frågar henne, när du säger i förhållande nu, menar du gamla förhållande eller inkluderar du även vårat? Så säger hon, det är även vårat. Och jag blir skitledsen. Alltså jag blir... Det är liksom... Jag blir jätteställd. Jag vet inte vad jag ska säga till henne för att... Så jag säger att fast då är det bättre om jag går härifrån nu, om det är den påverkan jag har på dig. Och så frågar de, vill du avbryta experimentet, säger hon då. Och så säger jag, nej.
Då vill hon ha då ett långt förhör. Vad är det som har hänt? Jag förstår. Hur mår du då? Vad ska jag göra? Bla, bla, bla. Men vem gör det? Efter, de har ju bara känt varandra i en vecka.
Men jag känner mig respektlöst behandlad. När jag berättar liksom för honom att jag känner mig ensam i det här. Jag mår dåligt. Och hans spontana reaktion blir att nej, men då går jag. Han har ju liksom dömt mig nu att jag är sån här. Att så här, du är trasig typ och destruktiv. Och du borde inte vara med i det här projektet.
Hur vet du det?
För att han tyckte att det var det han sa.
Du tyckte att det var
jag
det
tyckte
han
sa.
Har du frågat honom om det var det han menade?
Nej, det har jag inte frågat. Fast hur mycket ska man liksom förväntas orka förklara vem man är? Om folk inte förstår, menar jag.
Ja, det korta svaret på det är tills de förstår.
Men alla kommer inte att förstå.
Nej.
Av olika skäl.
Visst, och ibland får man acceptera det. Men vi accepterar det efter vi har provat alla utvägar.
Jag behöver inte jobba så här hårt med mina vänskapsrelationer.
Nej, därför att...
För de förstår mig.
Men det är också en vänskapsrelation. Här pratar vi om att bygga ett partnerskap.
Ja, nej, men jag har ett kompispar som så här... Åh, de gjorde slut baserat på såna här situationer. För att det började med att så här, den ena också alltid vid sänggång sa något litet. Och sen så tog den andra partnern det, för man har med sig sin lilla ryggsäck med bagage där. Tolkade det här fel. Och så blev det liksom en diskussion om diskussionen som sen blev en diskussion om diskussionen. Och vid 4 på morgonen, då var de så osams så att de så här, skulle aldrig mer träffa varandra. Och så höll det på så här i ungefär 3 månader tills de gjorde slut. Och sen visade det sig efterhand att så här, allting var liksom bara egentligen baserat på så här, egna... Alltså att de bara hade resonerat sönder hela liksom, relationen istället för att så här, vara vuxna nog. Och det här pratar vi ändå om ett 40-plus-par som är så omogna i sina känslor. Men första året är ju vidrigt. Första året är vidrigt, det är som jävla kraftprövning.
De tror liksom att det ska vara satt. De är 40 plus på det två. Då är man redan formad och klar. Alltså det här kommer bli en kamp på liv och död.
Men kan inte allas liksom föräldrar, vi som vuxna till våra barn, berätta att en relation inte är lätt? För jag tror att man hela tiden går med en skugga av ens föräldrars relation som det perfekta. Mm. Som var det där liksom helt, som bara liksom flöt genom livet som en stridström. Det var aldrig en konflikt, och var det en konflikt, då löste man den och så gick man vidare. Mm. Man såg aldrig de där åren som barn innan hur ens föräldrar svetsade samman och vilka konflikter som faktiskt fick där. För det är den lyxen barn har, att vi behöver inte se det, för då har ju det redan skett.
Mm.
Men det är ju inte lätt att ha en relation. Nu 5 år in kan jag säga så här, jo, det är rätt lätt. Mm. Men det är fortfarande en utmaning varje dag. Men det är till 80% rätt lätt. Men det de gör, det är att de, precis som du säger, de liksom går inte in och testar svampar och liksom har konstiga sexställningar, utan så här, de går in i vardagen för fort. Och det är ett socialt experiment i sig.
Mm. Men jag tänker också när hon är så här, hon försöker på något sätt då sträcka ut en hand och säga så här, men jag ska få hjälp med hästen och så här. Då kan han svara så här, och vet du, jag har precis anmält mig till en körskola. Då är det ändå, känner jag, så jävla mycket liksom tillbakasträvande. Då ska kvinnan ursäkta sig, för nu känner hon sig dum och nu är han sår och sitter och gråter. Men,
fast det är det här som blir konstigt, för att hon sa en väldigt så här känslomässig, det här är vad jag känner och är rädd för. Sen har då det här samtalet översatts till någon form av praktiskt scenario som egentligen inte alls hade någonting med det hon sa. Så nu handlar det om, helt plötsligt, om körkort och tid.
Hästmocka! Hästmocka!
Det hade ingenting med det hon sa att göra.
Och det som också hände, där jag liksom verkligen väldigt konkret sträcker ut en hand, det är att Hans tar upp med mig att det är ett problem med logistiken. Jag bor jättelångt bort från stan. Han jobbar i stan, vi har lite olika arbetstider. Han har inte körkort. Det blir jättekrångligt. Och han tog upp det här som ett problem och jag kan inte annat än hålla med. Men då gick jag till jobbet den morgonen och så klurade jag ett par timmar. Och så kom jag fram till att jag får försöka lösa det här på något sätt. Jag får liksom köpa loss tjänster i stallet så att jag kan liksom få mer tid. Och sen så skickade jag ett sms till honom och presenterade det här förslaget. Och då fick jag ett sms tillbaka att så här, jo men alltså vi löser det här, det är väl inte vårt största problem. Det är bara sorgligt liksom. då får det vara så här. När jag upplever så här, nej men ingen som förstår mig, nej men då går jag.
Nej men alltså, det här händer i alla relationer, att man i början både 100 gånger får panik. För att man kanske hör av sig, den andra spelar golf och tänker så här, nu är det över, nu är ni inte intresserad längre. Okej, tack. Så hur många patetiska sms har jag skickat i mitt liv?
Ja, med tanke på hur det låter under en PMS så förstår vi verkligen vad det är.
Jag förstår att du tycker att det här blir tufft och jag har barn och så, men okej, jag gillar dig, så här, ha det bra. Man bara, men gud, du är så patetisk. För att man känner att man börjar släppa taget, släppa in någon annan, man är lite förälskad, man vill ligga, man börjar bli beroende av den där doften, av det där samtalet, och så känner man sig, nej men gud, nu är the ghost on the golf bana. Och då får man panik direkt och ska direkt säga, okej, det är bra, det känns, du var jättefint, jag förstår om inte du vill ha det bra, typ, puss.
Jag vill liksom gå fram till Bodil och Hans och bara så här, ge dem en lavett. Ja. En så här uppfostrad liten lavett.
Men han hakar ju på, han bara är ju som en jävla mört som inte har ätit på 4 veckor. Han bara hoppar på. Ja, men, nej, han går på det så lätt istället för så här, okej, älskling, jag fattar, det här blir fel. Sen kan jag också tycka så här, i år känner jag med psykologerna, ni har inte gjort ert bästa jobb.
Nej.
De skulle varit med. Bort med den där jävla filmen. De skulle varit så här, vi kommer hem till er nu. Bodil berättade en grej på sin hemvideodagbok igår, att hon är så jävla rädd nu, bla bla bla. Hur ska ni, nej, bara kasta in dem till vargarna. Kasta in dem till vargarna. Då är det så här, vill ni inte framstå som proper psykologer? Jag tycker inte de har skött sitt jobb nästan.
Nej, men jag tycker det är märkligt.
You're bad, motherfuckers.
Nej, men jag tycker det är märkligt. Alltså, sen är det ju fortfarande tv-underhållning. Så, att, så här, det måste ju ske drama för att liksom, psykologerna kan ju inte heller vara där hela tiden. För att de ska ju få pröva på livet. Men däremot så tycker jag att de råden som psykologerna har gett det här året har varit katastrof.
Jag håller med.
Alltså, katastrof. Mm. Alltså, det är på gränsen att plocka bort en legitimation, skulle jag säga.
Jag har bokat mina tider i alla fall.
Men alltså,
nej, men det är ju svårt, och det kom en intressant liksom, ny liten forskningsgrej då, att det är väldigt många som går till psykologen som egentligen bara behöver ringa till en kompis. De vill liksom, de förstår inte att det här är ett arbete som måste utföras. Så det är ofta så när man går även i paraterapi, de första gångerna känns det så här, nej, men det här är så kört, det här kommer aldrig gå, vi fattar ju inte, det är ju så här Mars och Venus och vad det nu är. Men sen så liksom börjar man komma bakom det där första, efter man har liksom, vad ska vi säga, nailat vad det är man behöver hjälp med. Då kan man börja göra jobbet. De har bara nailat, de börjar aldrig ens göra jobbet.
Fast jag märker att både liksom Bodil från Hans och hennes relation, och Jonas från Hans och Louise relation, och Martin också från Hans och Jonas, de har en inställning till det här. Relation, det är bara någonting som ska vara. Det ska bara funka. De förstår inte alls att det ligger mycket arbete bakom en relation. Det är bara någonting man ska göra. Man går till jobbet för det är något konkret. Men en relation, den ska bara finnas där. Det ska inte kräva någonting. Kräver en relation någonting, då är det något fel på relationen. Mm. Alltså det är en jävligt intressant inställning. Jag märker det liksom generellt i deras samtal, att så här, de tycker det är besvärande när konflikt uppstår, och då blir, liksom, utmanas de på ett sätt som de känner så här, fast jag förtjänar bättre. Mm.
Men jag bara känner så här, jag tycker att det känns som att det är liksom min 5-åriga Frans som är så här, nej, det är slut mellan oss. Jag bara, men nu var du ändå på kalaset och det verkar som att ni satt med varandra och var så här superkära. Nej, vi gjorde slut idag på förrest typ. Det har varit en beef liksom. Ja. Okej, älskling, det är lite så här, man hör Louise berätta om Eskilstuna Skara-gate, så här, nu förstår inte jag, nu håller jag på att tappa det på dig. Vet du, du kan tappa det på någon när du ligger och ska föda ett barn och den snubben kanske är ute och krökar. Eller så här, du kan tappa det om så här, någon ska spekla bort alla era pengar. Du kan inte tappa det på att den ena kanske vill åka till Skara men sen ändrar sig och åka till Eskilstuna. Det är så här, det här är för mycket out of this world.
Ja, nej. Vi har alldeles för mycket tid, vi har för mycket oro, vi har för mycket ängslan.
Och den sorgen också jag ser på dem, man är så här, gud, ni har precis träffat, ni har pippat lite nykära. Nu kom det en liten skiss.
Och du, men
gå vidare. Nej, sorgen. Klappen, som att de har varit ihop i 20 år och nu ska skilja sig och barnen står och gråter och farmor är döende. Det är liksom, det är en sån, vad ska jag säga, sån tung sorg som de inte är berättigade.
Nej.
För att någon vill åka till Skara. Nej, lavetter.
Ja, lavett. En psykisk lavett. En psykisk lavett.
Gud.
Jag måste landa lite.
Ja, jag måste andas, släppa benen, släppa väder. Egentligen börjar jag gå och kissa, men jag är så spänd. Jag kollar, nu håller jag mig på bröstet. Det betyder att jag är mycket stressad.
Det är mycket stressad, då tar du typ tuttarna. Det gör ju jämnt. Det blir så roligt.
Jag brukar ju ta innanför, men...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jag kommer ihåg min kompis till Tom Allan Tyko, en stor favorit här hemma, berättade för Tom Allan på sin runt sin femårsdag att han hade blivit dumpad av Matilda för popcorn. Hon gillade popcorn mer än gillade Tyko. Det är ungefär samma nivå på de här samtalen som Martin och Jonas har.
Men hallå, hey. Välkommen tillbaka. Tack. Kom in.
Tack. Hur är det läget?
Det är bra.
Det är bra. Har det varit full fart?
Ja, men det har det faktiskt. Ja. Jag har varit och fixat och trixat här, förstår du. Köpt svindyra skaldjur nere på lokala fiskaffären.
Kan vi prata om det med skaldjur?
Ja, vi måste prata om skaldjur. Vad är det med Martin och hans fabless för att berätta om sina dyra skaldjur? Gillar Jonas ens skaldjur?
Jonas vet inte ens om man skalar en kräfta.
Så Han vägrar äta bajset. Jag tror att det här är Martins grej. Han kör, det här är hans liksom...
Han är penalist, har jag märkt.
Ja, gud. Men han är den charmiga penalisten och jag vill vara med honom.
Jag vill också vara med honom på någon risig kryssning.
I Berlin.
I Berlin. Nej, men... Jag vill vara med honom på Costa del Sol. Jag vill att han ska vara min reseledare och ta med mig ut på det här festtåget och far genom natten.
Ja, och jag älskar så här. Vet du, människor, både kvinnor och män, får vara bufflar om de inte är för smarta. Jag tror att det handlar om. Jag känner mig inte hotad av Martin.
Nej, men samtidigt kan det bli så här. Jag tycker verkligen att Jonas är bebisen i relationen. Samtidigt kan jag se att det som sker när man har en bebis i en relation, det är att helt plötsligt förvandlas den ena till en penalist. Mm. Och det är det Martin liksom gör egentligen när han sipprar penalist, de dyra skaldjuren. Mm. Jag tycker att man ska inte vara rädd. Han vill ändå vara utvecklande och lyhörd, men han vill ändå vara lite bestraffad.
Nej, men det var jag i för några kvällar sedan.
Var det?
Nej, men det var liksom lite taffla från min sida. Jag hade säkert kunnat göra annorlunda på 1000 olika saker. Men nu är jag som jag är och du är som du är. Och vi behövde få det ur systemet. Eller jag behövde det då. Och så gjorde jag det.
Mm, men han är ju liksom...
Jag tycker hans kompis var väldigt duktig där och satt fingret på lite så här. Oj, du är liksom lite här på krigsstigen. Mm. Du är här för att liksom... Nej, det är inte alls. Så var det ju precis när han var. Liksom.
Men jag är så fascinerad av... Det här är ju en ny typ av människa. Det var homo sapiens. Och det har funnits så många olika sorters apor. Men det här är ju nya. Som inte ens är nivå-rish, utan bara...
Apekatt.
Nivå-kitsch. Ja. Nej, men han går in i sin tvåa i Fruängen. Inget fel med det. Liksom det. Men han framstår ju som att han har kejsarens nya kläder.
Har du sett en mer fylld kyl?
Gud, jag visste att det här är alldeles...
rasar allting.
Varför har jag så mycket saker i min kyl?
Skål då. Skål. Välkommen till balkongen.
Tack.
Nej, jag vill dit. Jag vill vara med honom. Jag vill bo med honom. Jag vill semestra. Jag vill liksom... Nej, men jag älskar honom, men samtidigt så är han ju... Han lever ju i en värld som inte finns.
Nej, han är liksom kejsarens nya kläder. Han liksom upplever att han bor i ett slott.
Åh, oh, herregud. Packa bara om, helt enkelt. Det går så bra, säger prokrastineraren Martin Edlund.
Då ska vi se.
Den här jävla skiten tar jag hand om på söndag när jag kommer hem. Livet är... strid, som jag brukar säga.
Baby, jag allt med liksom hela hans sätt att så här, måla kulissen. Och så har man också den här antagonisten och Jonas som står utanför och tittar in i hans stökiga kök när han så här, och hur han väljer att bara, nej men gud, jag har inte packat upp resväskan, det här biter man bara lite. Och man ser liksom Jonas som har en väldigt så här planerad, organiserad resväska som han har packat med omsorg, och Martin som bara slänger ut några smutskläder och i med några nya.
Det är som
och min... lämnar disken, och Jonas står med liksom stora ögon och tittar på och tänker sig, jag måste släppa kontrollen.
Så packar ju aldrig upp nu för tiden. Åh, oh, herregud. Packa bara om, helt enkelt. Det går så bra.
Men är det Jonas som måste släppa kontrollen, eller är det Martin som behöver skärpa till sig?
Men det här är ju alltså en kafferepstant som har träffats Cornelius Vresvik på kontoret.
Den säger att de påminner om Timon och Pumba. Men liksom, det är ju exakt
jag
vad
vet. Är. Nej, det är liksom det bästa liknelsen du någonsin har kommit fram med. Och du har ändå kommit fram med många bra. Men det som är ju att i det senaste avsnittet är det sådana vändningar. Så att helt plötsligt så är det så här, jaha, heja, heja.
Jag sitter Pumba, bara njuter, Timon. Jag bara sitter och njuter och tänker att jag vore efterbearbetningsproducent i det här programmet, skulle vara så här. Nej, men kommer fotograferna hem med det här materialet, då skulle man ju bara sitta och liksom bara mysa i klipperian.
Nej, vi måste tillbaka till Skaldjursplatån. Ja. Där vi nu har lagt på en liten laxasluring. Vi måste lyssna.
När det gäller laxodling så är Norge jordens största producent. Men nu verkar jorden ha blivit för liten. För nu vill norska forskare odla lax i rymden. Projektet heter Norwegian Fish in Space och bekostas till hälften av norska rymdstyrelsen. Tidigare forskning från USA, Tyskland och Japan har visat att fisk kan befrukta, lägga ägg, kläcka och överleva i rymden, skriver norska rymdstyrelsen på sin hemsida. Man har tidigare haft små akvariefiskar på internationella rymdstationen. Men i laxodling så handlar det om större fiskar, och de norska forskarna hoppas kunna få testa sin laxodling ombord på den månlandare som Europeiska rymdstyrelsen planerar ska landa på månen på 2030-talet. Målet är att framtida månbaser och marsresenärer ska kunna producera inte bara grönsaker utan också färsk fisk. Gustav Klarin, Vetenskapsradion.
Först när jag hörde den här lilla en minuten på Sveriges Radio så tänkte jag att det var 1 april. Och så tänkte jag att det var någon galaxens braxdag. Det här är alltså dagsens laxens sanning. Och det är inte ett Norge-skämt. Nu ska laxen upp i rymden. Det har funkat med guldfiskarna.
Finns det inte tillräckligt plats i Norge för att odla lax? Jag fattar inte. Nej, men kommer den laxen kosta per kilo?
Nej, men tanken är ju att människor ska upp i rymden och bo och verka och leva där.
För att planeten håller på att gå under.
Precis, och det har jag läst om.
Det är nice att veta.
Jo, men att det är svårt att få överhuvudtaget kunna pippa i rymden eftersom vi måste sitta fast med olika kedjor som glider runt. Och eftersom tyngdkraften gör då att både blod och vice versa går då upp i huvudet, så det är svårt att få stånd, och det är svårt för kvinnor att bli kåta, och barnen blir inte bra och sperma blir inte bra, liksom det kommer vid dags dato inte funka särskilt bra. Så vad ska vi med sushimin till? För jag tänker så här, om jag skulle bo i rymden, nog fan är det inte grönsaker och en laxbrax jag skulle peta i mig, utan det skulle ju vara liksom köttfärs och spaghetti, en burgare. Nej, men allting är så befängt.
Nej, men jag är också väldigt fascinerad av den här laxodlingen som ska ske i rymden. Dels undrar jag vad den kommer att kosta i kilopris på jorden och i rymden. Men sen så undrar jag så här, vad är behovet att ta liksom 10 steg in i framtiden och hoppa över de där 9 på vägen. Det här känns lite som, du vet, minidisken eller vad ska jag säga, Blu-ray. Mm. Vi har tänkt liksom in i framtiden för långt, och sen så under resans gång så kommer jag plötsligt någonting som heter iPhone. Och både egentligen så här radera Blu-ray och minidisk i ett och samma svep. Att så här, det här är ett projekt som det kommer läggas jättemycket pengar på, som sen inte kommer vara liksom aktuellt när det väl
jag tänker inträffar. Också så här, det är lite som
Segwayen är ett
superexempel. CD-skivornas svar, alltså laxen blir svaret på CD-skivorna, alla dessa miljarder CD-skivor som ligger i liksom någonstans ute i Rågsved i någon gammal hangar och i Bronx hit och dit. Ja, det ledde bara till mer skräp.
Jo, men det är som Segway exempelvis, så kostade 50 000 kronor och man sa så här, det här kommer alla åka runt med framtiden. Mm. Ja, per se. Mm. Men ur Segwayen som var alldeles för dyr att producera och utveckla så kom en elsparkcykel istället. Så uppladdningsbar, man kunde hyra och ja, stå på gator och torg lite här och där. Vad hände med Segwayen? Jo, men det var liksom absolut en idé på vägen, men blev något annat. Är det verkligen i laxforskningsprojektet vi ska lägga vårt krut, eller ska det fortsätta vara en teori för någonting som kommer ske längre fram?
Vi kanske kan lägga pengarna på så här, psykisk ohälsa eller människor som inte har råd att äta för dagen och sådär. Jag tänkte att det var en bättre idé än att så här, Fugelsang ska få en sushimi eller en liten sushibit när han kommer till Mars.
Absolut, men jag tycker att det här är ett upprepande mönster i så här, mänskligheten. Att så här, vi har så svårt, och jag känner det i mig själv. Jag har lika mycket rädslor just nu för att inte njuta tillräckligt mycket på grund av att det kanske kommer ett annalkande krig. Att jag inte njutit tillräckligt mycket i befintligt liv och varit tillräckligt tacksam över var vi är. Samtidigt så varje gång jag njuter, som när jag åker ut, så vet jag att jag slösar på planeten, och så får jag liksom long term ångest för att så här, vad ger jag mina barn för värld att växa upp i. Samtidigt så får jag så här, min sinnesbilder och onda dagdrömmar där jag ser att vi sitter nere i vår källare och jag käkar jobbtabletter och är asirriterade på varandra för vi har hängt där nere lite för länge, för att det är ett krig som pågår en våning upp liksom.
Är det preppen i dig eller?
Det är preppen i mig som talar. Men så tänker jag också på det här med alla våra rädslor som vi alltid har, som exempelvis när alla började handla mat online. Mm. Vi tänkte att aldrig kommer någon mer att gå och handla i en matvarubutik. Så stängde exempelvis alla ICA City-butiker och alla stora matvarubutiker, de stängde ner inne i cityserna. Så det fanns liksom en liten ICA nära eller en Coop nära, och sen så fanns det de här stora liksom Citygross etc. utanför staden. Och alla handlade online. Men så fick vi liksom 18 kilo bananer istället för 18 bananer. Och det blev rätt tråkigt att inte välja ut sina egna matvaror. Och, det var ju rätt jobbigt att skicka tillbaka grejer. Och det var rätt jobbigt med saker som ruttnade. Och matsvinnet blev enormt. Och nu efter ett par år i den här världen så har vi ju kunnat inse att vi vill ju gå till matvarubutiken och handla våra varor. Och visst kan vi ta de här stora grejerna som toapapper och tvättmedel och sånt på onlinehandel, men just när det kommer till valet av matvaror, det vill vi göra som person. Och helt plötsligt så öppnar ICA City sina butiker igen och Coop. Och det finns någonting i mänskligheten som ändå säger att så här, trots att ingenting förändras men allting vänta. Det finns någonting som säger ingenting förändras men allting byter bara plats. Det stämmer ju på ett sätt, men det stämmer ju samtidigt inte. Vi har också otroligt starka rutiner i det här. Idag är det närmare till 2050 än vad det är till 1950. Mm. Alltså, men ändå har liksom livsmedelsbutiken överlevt på något sätt. Jag läste precis en intervju med Martin Lauritsen från Spotify att tidigare var musik ett ägande, idag är musik access, men det betyder inte att vi inte konsumerar musik. Alltså att allting behövs, men vi gör det på ett annat sätt. Och det är väl det som är liksom, det är väl det som är liksom det viktiga i det hela. Nej, men jag tycker det var så relevant att möjligheten finns, men vi gör den på ett annat sätt bara. Och därför tror jag att många av de här rädslorna vi har och idéerna om framtiden som vi har blir så fabricerade när vi pratar om en lax i en rymd. Det är för många steg att gå.
Mm, jag fattar vad du menar. Men jag tänker ändå så här, den mellanmänskliga närheten är ju någonting som vi alla är i behov av. Även fast vi är världens ensammaste människor.
Så är vi ändå flockdjur.
Ja, hela tiden. Det är därför alla mår så jävla dåligt. Och särskilt tror jag kvinnor som är så himla vana vid, som vi pratade om innan, att jag skyller min hårdare vana på att kvinnor i alla tider har gått och samlat på grejer. Det är noppas, ja men det ser man ju på aporna på Skansen. De gör ju inte annat än att sitta och dra varandra i pälsen och noppa lopper och äta varandras lopper. Man vill liksom sitta och ta på varandra.
Vi behöver det fysiska, vi behöver se människor, vi behöver det fysiska. Det är därför jag tror att liksom, det är precis samma sak som vi ser när e-handeln exploderade och alla konsumerade jättemycket under covid, som var en såklart logisk situation utifrån scenariot. Men nu vill ju alla gå och handla i affärerna igen.
Mm. Och det är också, tycker jag, så här, återkommande till de tjejkompisar som jag har. Deras största sorg i relationer, det är kanske två, tre, kanske fler ändå. Tre, fyra tjejkompisar vars män inte fysiskt klarar av att ligga sked. Det är för varmt.
Oj, de bygger upp en kuddmur kanske.
Det är för varmt, det blir svettigt.
Du vet att Joel byggde upp en kuddmur i 2 års tid.
Va?
Nej, men alltså, jag fick ju så skrattattack när Märta och Axel gjorde detta. För att det här var alltså min sambo som jag levde med. Han tyckte att jag låg för nära.
Lever med, ursäkta. Förlåt. Försök att inte drömma dig bort.
Sambon som jag lever med som byggde upp en kudde. Jag har ju alltså filmat det här så många gånger på vad heter det?
Story.
Instagram stories. Där han då lagt en kudde mellan oss någon gång under kvällen. Så han ligger på andra sidan om. Så att jag har liksom ingen access till honom.
Jag får slippa se dig snarka eller vad?
Han tycker jag är för varm. Han tycker att jag är för varm.
Du menar att din värme radiostrålar
och
täcker kuddarberg.
Så enda sättet då att bli av med mig i någon form av trötthetsdimma, det är att bygga upp en kuddmur. Så när jag vaknat på morgonen och tittat, då har jag liksom mötts av kuddar. En liten Berlinmur utav bolster.
Han har aldrig tänkt rent så man kunde bara googla att det skapar mer värme av att bygga saker.
Han har byggt in en iglo av kuddar.
Gud, men apropå det där att man känner sig bortvald, man känner skam, så kunde jag känna med mitt ex när han gick på stan, det blev för varmt att hålla hand, det blev för varmt efter vi hade legat, han kunde inte ligga nära. Att man säger, ja nu har vi gjort det mest intima vi kan dela, vi har liksom knullat här i sängen, men direkt ska jag bort på grund av värmesensorerna.
Det där är
jag är bortvald.
Ja. Spännande.
Apa. Ge mig en apa bara.
En apa som vill kramas. Det är allt vi behöver. Vi behöver inte kravställa någon mer.
Och som kan laga mat.
En toxisk apa.
Han kan göra korvstrågan och få ris. Sen kan han bara hålla om mig. Resten sköter jag själv. Eller måste väl ligga också?
Jag vet inte.
Lucy fick också ligga. Hon fick ju ligga.
Ja.
Ja. Det var bäst, vi skulle stanna där.
Ta oss tillbaka.
Jag är så kissnärd, älskling. Och eftersom jag kissar genom en dräkt.
Har du fått ett sånt här litet bäck med dig?
Det glömde jag nu.
Du har ett, du kan få låna det.
Vi har delat allt. Nu är även bäck. Det är så förnedrande, för när man inte hinner med det eller liksom är iväg någonstans. Nu är första gången jag är ute på stan typ. Då är det, alltså jag undrar lite. Jag känner som att, har du sett elefanter kissa?
Nej.
Det går liksom åt alla håll.
Det är du.
Det liksom följer ingen logisk, liksom. Det följer inte Einsteins teorier, utan det är så här höger, vänster, uppåt, ner. Så är mitt kisseri.
Oh, det är bara för bullpull jag har försvunnit.
Mycket nu. Snart är hon ny och åter på stan. Så summa summarum är att årtusendena går och vi är hela tiden inne på samma spår.
Ja, men det är ju det som är hela grejen. Vi lever ju inte liksom enligt en rak axel. Vi utvecklas inte framåt. Vi lever runt en axel. Alltså mänskligheten är som en cirkel som ritas runt och lite slår i varandra för att sen komma fram en liten bit. Det är liksom snarare ett steg fram, tre tillbaka.
Mm. I want to live in the move of Braveheart.
Okej, och med de otroliga liksom, begåvade orden slutar vi den här podden. Men fullt av toxiska män som är håriga och bara med pippa. Det är precis vad vi vill ha, eller hur?
Ja, tydligen.
Vi inte bygger upp några kuddmurar.
I mean, give me the monkey. I will be happy.
Tack.
Tack.
Kan du bara vara tyst?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.